I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Varmt välkomna till podcasten som heter Gry och Anders med gäster. Väldigt speciell dag idag måste jag säga. Hej praktikant Malin.
Hej Gry.
Hej, Anders är inte här.
Nej, för det är ju sommarlov.
Vi är blixtinkallade mitt i sommarlovet. För i måndags var det galapremiär för storfilmen Tarzan. Och i huvudrollen så ser vi ingen mindre än Alexander Skarsgård som nu är i Sverige. Och då frågade de om inte vi ville träffa honom. Och vad svarade vi på det?
Jajamän! Inga problem!
Här är vi!
Vem har sommarlov egentligen? Inte jag!
Inte jag heller! Anders tyvärr, våran egen Tarzan, han kunde inte komma hit idag. Men vi ryckte in. Så vi ska träffa honom, eller vi har precis träffat honom. Han är precis, Tarzan has just left the building.
Det var härligt.
Det var väldigt härligt. Och vad som sades och... Och zombies som kommer upp i vattnet och hallucinationer och Tarzan och träning. Allt, ni får höra alldeles strax. Först måste vi bara börja med att tacka våra sponsorer förstås som gör det möjligt för oss att göra den här podcasten. Unionen, tusen tack!
Sveriges största fackförbund, de är med oss.
Jajamän. Dessutom så har vi Harmonic, stavas med Q. Harmonic med Q.se, det är en skönhetsbutik på nätet där man kan köpa. Vi har pratat om den här Flawless.
Ja, värmeborsten.
Jonisk värmeborste som gör att man kan få det rakt och inte flygigt och sånt. Jag hade behövt den idag, känner jag.
Tycker du det?
Och vet vad vi hade behövt igår? Vet du vad de har på Harmonic?
Nej.
En produkt som heter Spotless. Som man målar runt nageln. Du målar naglarna. Du hade behövt det.
Jag är ju svindålig på att måla naglarna. Målar utanför jämnt.
Man målar på skinnet och på, liksom på nagelbandet. Och sen så kladdar man på med nagellacket. Och sen tar man bort, fattar man bort det här.
Ja, då försvinner det så att det blir fint.
Jag var och fixade naglarna igår. Tjusigt va?
Jag ser.
I salong, så jag har inte gjort det själv.
Och hon var väldigt fint. Lite blått.
Ja, lite såhär blågrön. Petroleum.
Okej. Okay. Tänkte just säga det.
Ja. Och Nicky, 7 år, var med. Hon älskar ju det här med nagellack. Hon tycker det är så otroligt roligt. Och hon älskar det här med salonger. Hon vill starta. Så hon följde med mig dit. Och så fick hon, det var en tjej som målade rosa svarta naglar på henne. Hon varannan. Och sen så när hon gick därifrån så sa hon, jag ska starta en nagelsalong. Så ja. Hon startade nagelsalong igår för sina kompisar. Nickis naglar heter den.
Alltså, blir Nickis naglar verklighet så kommer jag.
Ja. Hon började igår. Hon hade behövt den här produkten Spotless, kan jag säga.
Det är inte så lätt att pricka nageln.
Hon hade 3 tjejkompisar över i olika åldrar som hon målade naglarna på. Alla fick vänta på sin tur och så målade hon. Och så. Hon ville först ha betalt nu så att du kan väl ha ett premiärerbjudande där det är gratis för alla.
Ja. Men alltså, det är ju också så att det är svårt. Jag kan tänka mig att Nickis kompisar är ju jämngamla, typ 7 år. Då har man ju små naglar. Så jag förstår ju att det är bökigt för Nickis naglar att pricka rätt alltid.
Hon som jag gick hos på morgonen, som Nick hade varit med, hon gav Nickis såna klistermärken som man klistrar på naglarna. Det är såhär nagelprydnader, liksom. Det är såhär gnuggisar, eller vad det är. Så hon, jag såg de här tjejerna som gick runt med så här glittriga små.
De är så svåra för bort. Jag fick ju sådana till Miley Cyrus-konserten. Så jag satt så här Miley Cyrus-klisterlappar på naglarna när jag gick på konsert. Fick inte bort dem. Fick skrubba och fila av dem. Jättesvårt var det.
I alla fall så hade hon behövt den här produkten Spotless. Hade Nicky behövt. Den hade hon kunnat skaffa på Harmonic om hon hade haft pengar.
Om hon hade förstått.
Ja. Tusen tack både Harmonic och Unionen. Och tusen tack för att ni lyssnar på den här podden. Gå gärna in och betygsätt den om ni får möjlighet. Om ni har lust efteråt. Då blir vi superglada. Nu ska ni få höra hur det lät när 2 fnissiga flickor träffade 1,94 cm Alexander Skarsgård.
Tarzan, I'm Jane.
Gry och Anders med gäster.
Jag vet ändå inte hur det känns när Alexander säger att det känns som att vara hos tandläkaren när han är hos oss.
Om du tycker att det känns bra.
Om det är en komplimang
eller
inte.
Gillar du att vara hos tandläkaren?
Du vet, det är den härliga känslan som man får när man är hos tandläkaren.
Exakt. Oh, kul att du kunde komma. Ja. Ja, men vi säger varmt välkommen till Johan Hjalmar Alexander Skarsgård.
Tusen tack, Gry. Jag vet inte vad du heter i mellannamn, men... Gry Forsell.
Charlotta Forsell en gång.
Tusen tack Gry Charlotta för sig. Och praktikant Malin.
Spela det här. Jag nämligen en låt till dig. Spela en sång för dig.
Ja, jag glömde att säga det.
Ja, ah, förlåt, jag hör inte. Ja, ah, vad fint. Ja, ah, min favoritlåt.
Vad betyder det
för
dig?
Du var inte med på efterfesten i måndags, eller?
Nej, jag var inte det.
Det blev allsång. Steven Simon spelade skivor och han är också bajare. Så att klockan 3 på morgonen när de stängde trädgården så drog Steven igång Just idag jag stark. Och så blev det allsång med alla gästerna som var kvar.
Efterfesten efter galapremiären av Tarzan.
Ja.
Jag var, både jag och Malin, vi var såg filmen. Men vi var så duktiga så vi gick hem tidigt.
Hade du radio morgonen efter? Eller?
Jag hade faktiskt inte det, men jag hade med mig min son som inte var 18.
Nej, okej.
Okay. Ja. Det var sträng 18-årsgräns.
Ja, det var ganska...
Det kanske var tur det.
Det var nog det. Det var inte så barnvänligt på efterfesten.
Det var festen, det var kul.
Det var en av de bästa kvällarna jag haft. Alltså.
Är det sant?
Ja.
Varför då?
Ja, men det kändes som att någon, som lite som ett bra bröllop. Så där. Det var en kombination av att mellan min 63-åriga farbror och mina kusiner jag inte sett på 3 år och barndomskompisar, kompisar från USA som hade flugit över. Alltså det var en otrolig blandning av vänner och familj och just energin också. Min lillasyrra Eija och hennes kille Seke körde ju efterfesten, hostade efterfesten också. De hade planerat i 2 månader och på trädgården som ett av mina favoritställen. Så att det var ju en helt otrolig kväll. Alltså.
Vi satt rätt långt fram på biografen och såg när du kom in och sa hej, välkommen och skulle prata lite innan filmen. Och du sa att det är väldigt emotionellt för mig, ja, att få ha premiären här. Du såg, ja, nästan ut som att du var, såg verkligen rörd.
Ja, men det var otroligt emotionellt. Det var en väldigt lång och fysiskt tuff inspelning. Och ofta när jag skulle upp tidigt morgonen för att träna eller göra mig i ordning för en inspelningsdag, så tanken på att en dag komma hem till Stockholm, och just att min farsa är en stor Tarzan-fan sen han var liten grabb, och tanken på att en dag få komma hem, ha premiär hemma med vänner och familj, var liksom den moroten som ibland drev mig när jag var väldigt trött och kände att det kommer vara värt det. För det var 9 månader väldigt strikt diet, jag kunde inte dricka och sådär. Så kände jag, en dag kommer jag sitta där hemma med familjen och ta en grogg och fira det här.
Hur mycket hade du sett av filmen innan i måndags? Hade du fått se hela liksom?
Ja, vi har åkt runt i en dryg månad nu runt om i världen. Vi hade världspremiär i LA för några veckor sedan. Och sen så Europa-premiär i London. Sen har vi varit runt i olika länder och kört press och sånt där. Och det har varit otroligt roligt. Jag gillar verkligen de människorna jag gjorde filmen med, de andra skådespelarna och David Yates och regissören.
Jag är så kär i Jane.
Margot
heter hon.
Ja, men hon är rätt fantastisk.
Jag har sett de vackraste snyggaste sätt.
Ja,
är
helt kär.
Ja, hon är också...
Och tuff, verkar
hon. Ja, hon är så här från landsbygden i Australien och noll Hollywood-diva. Alltså, superjordnära, rolig. Så att resa runt och göra promotion med henne är så otroligt roligt. Men ofta är det ju inför ett rum av främlingar. Och du vet, det är klart att det var annorlunda i måndags när man står och tittar ut. Och morsan, farsan, småsyskon, barndomspolare och alla är där. Det var otroligt emotionellt.
Träffade din lillebror Gustav precis innan och frågade om han var nervös. Han sa, nej men det Peppa, ska bli jävligt roligt. Alla var så himla laddade.
Ja, men det var en otrolig energi i rummet. Ja.
Var du nervös?
Nej, jag var inte nervös. Jag var mer... Dels jag var ganska tagen av hur stort det var, hur mycket folk det var. Och så, ja, men också som Gurra sa, peppad. Jag var bara så otroligt, som sagt. Jag har längtat efter den här dagen i flera år.
Du har ju gått på massa sådana där filmpremiärer i Stockholm själv ju.
Ja.
Och nu helt plötsligt så står du där, så är det din film som visas. Ja, det måste kännas supermärkligt.
Det var väldigt konstigt. Det var väldigt, väldigt konstigt.
Tittade du mest på filmen eller på dem när de tittade på filmen?
Nej, det var... Jag satt och kollade väldigt mycket på familjen och deras reaktioner och... Och som sagt, såklart framförallt farsan, eftersom han älskade Tarzan när han var liten. Han gick och kollade på de här gamla Johnny Weissmuller-filmerna varje lördagsmatiné när han var barn.
Hur sa du till din pappa att du skulle göra Tarzan?
Ja, det var det första samtalet, såklart. Jag ringde honom direkt.
Visste han att du hade sökt? Visste han att det var på gång eller höll du det hemligt?
Nej, jag sökte aldrig. Det var en ganska annorlunda castingprocess. Jerry Weintraub som producerade filmen, som tyvärr gick bort förra året, och David Yates och regissören, av någon anledning tyckte jag passade som rollen. Så de hörde av sig och så träffade jag David. Och då är det klart att jag ringde till farsan.
Han visste att det var på gång.
Ja, jag sa det. Ja. De ville att jag ska åka till London nu och träffa David Yates, regissören här, för Tarzan. Farsan blev ju mer exalterad än vad jag var.
Jag sa.
Han var bara helt till sig. Han tyckte det var så otroligt kul. Ja. Otroligt kul. För han är 65, så... fram till för ett par år sedan hade han nog hoppats på att själv få spela Tarzan. Men jag tror att han har börjat släppa det lite nu så han kunde så här... han var ganska peppad på att hans son skulle spela Tarzan.
Kommer vi aldrig någonsin i helvete få se en film med dig, din pappa och dina skådespelande syskon i samma?
Ja, det är ju klart att det vore kul att göra någonting med hela familjen. Men vi får se, det måste ju såklart vara rätt projekt också. Vi kan inte göra bara för att det ska...
Men ni vill inte göra dokusåpa i så fall. Utan det är en film.
Det Skarsgård.
Det Skarsgård, ja, varför inte?
Jo, just det, Alexander. Vi brukar ha en tradition i den här podden och börja med de fem första. Hoppade över lite, men vi kör nu. Första jobbet.
Ja, det kan ha varit Clark's Case. Min mammas bästa kompis Ulva Orbachs...
Möbelaffären?
Ja, möbelaffären på Hornsgatan där.
Vad gjorde du där?
Ja, jag gjorde inte mycket nytta där kan jag säga. Så jag kunde ingenting om möbler eller tjejkläder. Så att det var bara för att Ylva var så snäll. Så hon gav mig jobb där.
Vad fick du lön?
Jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket det var. Men det var tillräckligt för att jag skulle kunna gå ut och dricka ner mig på en fredagkväll.
Perfekt. Första lägenheten?
Första lägenheten var vi i samma hus som vi bodde i på Högbergsgatan. Så var det en granne som flyttade ut. Så det var en etta under morsan och farsans lägenhet som jag tog över. Och det var ju, det är ju positivt och negativt. Det är grymt på en söndag för att man bara kliver upp och så kan man käka middag. Det är också jobbigt en lördag när man har fest hemma och mamma och pappa är precis ovanför. Mm.
Jag blev tonårsförälder på lördag och kände så här, gud vad skönt det vore om Vincent flyttade bara så långt bort. När han flyttade hemifrån.
Men det var första steget att flytta ner en våning. Och sen så några år senare så köpte familjen en lägenhet ungefär vid Mosebacke som är 30 meter från... där vi är uppväxta. Och den har vi kvar, som farsan kallar en utslussningslägenhet. Så att alla syskon har bott där. Syrran bor där nu. Så då, jag och Gurra bodde där. Det är en två bedroom, eller så här, två sovrums lägenhet. Så jag och syrran bodde där. Och sen så, eller jag och brors Gurra, och sen jag och Sam, och sen så Sam och Bill, och Eja Bill. Så den har verkligen använts mycket där. Men som sagt, vi håller oss... väldigt nära. Det var 30 meter mer än så vågar man inte flytta.
Ja, det är bra. Du, första förhållandet?
Alltså, jag var ihop med två tjejer när jag gick i trean.
Samtidigt?
Ja, de frågade tillsammans på en lapp om de fick chans på mig. Och det tyckte jag lät som en bra idé.
Så. Du sa ja till båda?
Ja, men jag tyckte det kändes som ganska rimligt. Ja. Så vi var ihop där några dagar. Sen körde en av dem, blev kär någon annan och gjorde slut. Och då var de tvungna att göra slut tillsammans.
Ja. Älskar den lapptiden ändå. Alltså.
Och det tyckte jag var jättekonstigt.
Det festligaste var ju kanske rutan. Varför fanns den ens? Ja, nej, kanske. Så, det är ju bara att dra på det.
Ja.
Kan vi inte bara ha ja
eller nej? Men är man smart och tycker man ju kanske. Liksom, för då drar man ut spänningen lite grann. Liksom. Mm. Eller?
Det är också ett vakuum.
Första sorgen?
Alltså det var väl när Lukas, min bärnesänden, dog, kommer jag ihåg väldigt starkt. Det var väldigt, väldigt tufft.
Hur fan fick ni plats med Berner Senner i er lägenhet med 100 syskon? Och
Johan, vår inneboende.
Just det.
Som...
Kanon! Hur stor var lägenheten? Våningen.
Ja, den var ganska stor, men när vi flyttade in där 1980 så var det bara jag, morsan och farsan.
Och Lukas?
Nej, då var inte Lukas med i bilden. Okay. Men då... morsans kompis från Kalmar, morsan är från Kalmar, Johan, då sa de så här, men fan... Det är en rätt stor lägenhet där. Vi har inte råd att ha den själva. Vill du flytta in och bo inneboende här? Så Johan kom in, en vän till morsan som är pianist, han är kompositör. Så han flyttade in där. Och sen så fick mamma och pappa fler och fler barn. Men Johan blev kvar där i 14 år. Så att det blev väldigt, väldigt... Men då var han liksom del av familjen. Så det gick ju inte... Det kom aldrig på tal att han skulle flytta ut. För vi behövde sovrummet. Så att, Johan blev liksom som någon så här blandning med, av... extra pappa och storebror till oss. Så han bodde där till jag var typ 17-18 bast.
Men var inte det lite bra? För jag tänker mig, din pappa kanske var iväg ibland på filminspelningar och sånt.
Alltså, var han var inte det så mycket när jag var liten. Då jobbade ju farsan på Dramaten. Så att, det var inte så mycket långa resor. Men däremot så körde han repertoar. Så han
var ju borta varje kväll ju.
Ja, men då repar man på en pjäs på dagen och så har han föreställning på kvällen. Så han var ju borta väldigt mycket. Så det är klart att det var grymt att ha Johan hemma som var en... Ja, men fantastisk människa, men också som en liksom, plastpappa. Sådär. Så att, men det blev ju väldigt trångt i lägenheten, och såklart med en stor bärnesänden hund. Och så bodde våra kusiner en trappa upp, och farmor och farfar tvärs över gatan.
Men skojar du? Har du problem med att vara ensam?
Nej, men jag lyckades liksom få ett eget sovrum. Och det var ganska viktigt, för det blev som min oas. Jag stängde dörren och lyssnade på punkter inne. Typ.
Men jag förstår vad du tänker på. Eller jag antar att antingen, om man växer upp så som du beskriver, antingen så älskar man att ha folk omkring sig och vill aldrig vara ensam, eller så får du ett behov nu av att bara få vara ensam. Åt vilket håll
du går? Jag bor själv i New York nu i lägenhet, och jag kan, det funkar rätt bra, för att jag är, New York är en så stor stad och det är sån hets, att om jag känner mig lite ensam så kan man bara kliva ut genom dörren, så är det kaos. Och det påminner om hemma i min lägenhet. Det var tuffare när jag bodde i LA, för LA är upplagt lite annorlunda. Det är mer så, jag vet inte om ni har varit där, men det är mer som en gigantisk förort lite grann. Och då bodde jag i ett hus, och det hade jag svårt för, att bo själv i hus. Då, det kändes fel att inte ha massa folk runt omkring eller en stor bärnesande hund. Liksom.
Jag har väl en del kompisar som har försökt flytta till LA och bosätta sig där. De säger det är svårt. Det är svårt som svensk att känna sig hemma. Det är kul ett halvår, ett år kanske, för att det är soligt och härligt och fina bilar och kändisar. Men sen att man känner sig jävligt off och konstigt där.
Ja, jag bodde där i 10 år och jag har väldigt mycket kompisar där, och jag som sagt, 10 år är en lång tid. Men det kändes aldrig riktigt som mitt hem. Nej, jag saknar just att, men det är lite svårt, kan det vara svårt att vara spontan där, kan jag känna. Mm. Det är väldigt mycket, du måste planera, i och med att allt är så utspritt, så är det väldigt mycket kretsar kring bilkörning. Och
allt tar 3 timmar.
Lite så är det. Du ska säga, ja men vi ses där på en kaffe om 45 minuter, så hoppar man in i bilen. Så, ja men just som sagt, som jag är uppväxt på Söder, så är ju allt inom 3 kvarter, hela släkten och alla barer och kaféer man går till. Så det skapar ju en viss spontanitet. Man kliver ut och så springer man in i folk och man möter någon gammal kompis på gatan som man börjar surra med. I LA är det konstigt när det händer, för då sitter man i bilar och är på väg åt olika håll och bara, ah, tjena! Och sen så försvinner man. Men jag gillar att åka dit, men jag tror inte jag kommer vilja flytta tillbaka till LA.
Vi pratar mer om LA alldeles strax, men sista femte bara, vad har du gjort? Första bröllopet?
Det var nog i Finland. Min farbror gifte sig med en finsk kvinna. Och den familjen, det var ute i urskogen djupt in i Finland, och de bryggde egen öl. Jag tror det var 10% i stark.
Så att alla blir blinda.
Nej, det var bland det värsta jag sett. Det var som en zombiefilm ungefär. Framförallt alla svenskar som inte var vana där. Finnar kan ju dricka liksom hur mycket som helst. Jag var bara en liten grabb, men jag kommer ihåg hur alla vuxna svenskar då, Skarsgårdssidan och familjen som kom dit, bara vinglade runt som zombies i skogen. Ingegärden går inte i familjen, hallucinerade och såg folk komma upp ur havet.
Nej, men
och
gud, vad hände?
Ja.
Vad glatt ändå att du kan prata om det här med ett leende på läppen. Ja. Att det inte är så här trauma för dig.
Hon fick alltså, och så var det någon som sa så här, men Ingegärd, hon berättade dagen efter. Eller, nej, hon var fortfarande full då, men så bara, men Ingegärd, du... Hon sa så här, bara, det är människor som kommer upp i havet. Och då, jag tror farsan bara, nej, men Ingegärd, du hallucinerar nu. Hallucinerar, jag såg dem ju!
Fy fan, vad Los Angeles pratade vi om. Jag är nyfiken på det här med din Hollywood-karriär. Rätta mig nu om jag har fel, men jag vill minnas att du hade en, jag vet inte om det kallades agent på den tiden, men en som du jobbade med som heter Josefin. Alltså, för nu pratar vi slutet på 90-talet, länge sedan.
Ja.
Jag har tydligt minnat att hon sa till mig en gång att Alexander kommer slå, han kommer göra karriär i Hollywood. Det finns, så är det bara, det finns en plan, eller jag vet inte om det fanns en plan redan då. Det är det jag är så nyfiken på. Var det uttänkt, eller fanns det en önskan om plan redan från?
Nej, alltså 90-talet.
Att börja på 2000
kanske. Jag började nog, mitt första jobb var väl runt millennieskiftet där i Sverige då.
Precis.
Och nej, jag åkte till på semester till LA, för farsan filmade där.
Ja.
Och då skickade hans, då hade jag väl gjort Happy End, tror jag, var Kristina Olofssons film. Och kanske var år 2000 och sånt där. Och då så sa farsans manager i LA, var så här, men Alex, du jobbar ju som skådis nu i Sverige. Vill du inte gå på en audition? Och då tänkte jag, men det är väl en kul grej att berätta för polarna hemma så här, att jag var i Hollywood och gick på en audition. Och det var för Zoolander. En liten roll, bara 2 scener typ. Och så fick jag rollen. Och
bensinstationen?
Ja, precis. Jag exploderar på en bensinstation. och i och med att jag gjorde den filmen då, så fick jag representation i Hollywood. Så jag fick en agent och en manager.
Men då får man det bara om man får en roll? Det är så det går till?
Ja, men lite så är det ju. Jag hade ju ingen agent eller manager, men det var ändå, även om det var en liten roll, så var det en ganska stor film. Och då,
Då hör folk av sig. Då vill
ja,
de liksom
ja, men vi vill representera dig.
Typ. Mm-hmm. Och då jobbar de på spec typ?
Ja.
Att de, blir det något så får de pengar?
Ja, det är ingen månadsavgift. Utan de tar ju typ 10% var av det du tjänar. Liksom. Okay. Men då höll jag på, då hade jag precis signat för att göra Vem är rätt Virginia Woolf här i Stockholm på Södra Teatern. Så jag skulle ju spela teater i 6 månader. Och så åkte jag hem och gjorde det. Sen åkte jag ner till Göteborg och spelade Blodsbröllop på Stadsteatern där nere. Och de ringde då och var lite så här... Ja, det är lite svårt för oss att göra någonting när du, så länge du är uppbokad på teaterjobb. Men när du får ett break så tycker vi du borde komma till LA och gå på lite fler möten. Så att 2004, några år senare, när jag var klar med, hade ett break, så kände jag att... Ja, vad fan om jag har en agent och en manager där och kanske jag borde åka dit några månader och testa.
Men gud, för det här känns bakvänt. För det känns som att alla andra som man pratar med, man gör sina filmer, men målet är ändå LA och målet är Hollywood. Det är dit man vill och man vill åka dit och pröva lyckan. Det känns som att du kom dit, fick in en liten fot och så här, ska ändå hem och göra klart. Och så här. Var det aldrig liksom en dröm och en vision?
Jag vet inte. Det var lite också... Det är så pass många svenskar, och det tycker jag är väldigt positivt. Det är ganska många svenskar som det går bra för där borta nu, som jobbar. Och jag tror att det är grymt för unga skådisar i Sverige som ser att så här, ja men fan, kan de här halvmediokra rackarna klara sig? Så här, Löken Alexander Skarsgård går okej, för då kan väl jag liksom. För 15 år sedan var det ju farsan, Peter Stormare och Max von Sydow och Lena Olin. Det var ju inte så många, framförallt inte i vår generation, som jobbade där. Så att för mig kändes det ganska avlägset att få jobb där.
Men du var ändå din pappa där. Alltså jag tänker, ja, så här, det måste det vara så här... ännu mer avlägset för någon i så här Grums.
Absolut.
Där det känns helt, ja, liksom.
Absolut.
Du satt ju med honom i ditt...
Ja, men det var liksom inga yngre. Han var ju en karaktärskådis som var betydligt äldre. Det fanns inte så många unga svenskar som jobbade där borta. Så att jag såg aldrig riktigt det. Jag var väldigt förvånad när jag fick Zoolander. Som sagt, jag var där på semester och... Och även efter det var jag lite så här, ja, jag kommer ut. Men det var inte så här, I'm gonna make it in Hollywood. Utan det var mer att när jag hade ett break efter teatern i Göteborg, så kände jag väl, jag fick inte så jätteroliga jobb hemma i Sverige. Filmade lite grann då och då, men typ jobbade inte så mycket. Och då kände jag att, men varför inte? Jag kan lika gärna åka dit och testa och se läget.
Och kolla, och sen kom han tillbaka som Tarzan.
Och sen kom jag tillbaka som Tarzan.
Vilken jävla succé. Nej, men det är ju världens...
Skäms du över att du har spelat Tarzan?
Nej, det var en fantastisk... Jag är otroligt lycklig över det. Och jag tror att när jag väl kom dit 2004... dels så insåg jag hur tufft det var. För att Zoolander var ju den första auditionen som jag gick på och fick. Så jag var ganska naiv när jag åkte tillbaka. Och var så här, ja, men okej, jag åker dit. Jag trodde inte att jag skulle liksom bli etablerad. Men jag kände ändå så här, men jag kommer få lite jobb. Så var det ju 3 år av provfilmer och jag fick ingenting.
Vilket är ditt nesligaste nej? Vilken film eller serie sitter du och tittar på och biter i näven?
Jag fick en fråga häromdagen. Band of Brothers vill jag gärna vara med i. Den här HBO-serien. Mm. Den fick jag inte. Och då var jag hyfsat nära, tror jag. Men så fick jag en roll några år senare i Generation Kill, som också var en militär serie för HBO. Så det var jag överlycklig över. Men det var 3 år av ett springa på auditions och inte få jobb. Och då kände jag väl, jag trodde ändå, alltså det var ju, jag trodde ändå att jag hade någonting där att göra, såklart, annars hade jag ju bågat hem. Jag kände väl att jag var nära några grejer som jag verkligen ville ha och som jag ändå trodde på. Det var tufft i och med att jag var helt okänt, så om det var bra material så kom det ju alltid någon som var mer etablerad in och som en hök och tog rollen liksom. Mm. Det är så det funkar där borta. Men sen så 2007 så dök det här Generation Kill-projektet upp av David Simon och Ed Byrne som gjorde The Wire, som är en fantastisk tv-serie för HBO. Och det var en helt otrolig bok. Jag älskade projektet verkligen. Och det som var till min fördel var att de ville ha oetablerade skådespelare. För de ville ha en ganska dokumentär känsla. De ville inte ha för familjära ansikten. Så att den blev jag väldigt taggad på och jag hade otroligt flyt och lyckades ta mig igenom det där och få rollen.
Hur var det att jobba med Samuel L. Jackson nu när du nyss spelade in Tarzan?
Han är
fantastisk?
Ja, han är fantastisk. Han är otroligt cool. Han är ungefär som du kan föreställa dig Sam Jackson ska vara. Så här rå, laid back, trevlig, lugn, ödmjuk. Alltså bara hur skön som helst har att göra med.
Det är väldigt mycket animeringar förstås i Tarzan-filmen.
Ja.
Legenden om Tarzan. Men fick du träffa några djur överhuvudtaget i verkligheten? Eller allt?
Ja, det var massa höns och några jätter som var riktigt fint.
Gud vad trist.
Jag fick träffa, i prep så träffade jag djur. Jag fick träffa lejon och geparder och leoparder. Och när vi gjorde under förberedelse för filmen.
För att studera,
och hyenor, typ. Ja, och gorillor. Jag spenderade en dag med gorillor, det var ju helt otroligt.
Var det läskigt?
Nej, det var inte läskigt. Det var bara, jag hade suttit flera timmar och kollat på dokumentärer om gorillor och schimpanser. Bara för att få, som sagt, min karaktär är såklart uppväxt bland apor, mangani, som är ungefär som gorillor. Så att det var ju viktigt för mig, i och med att vi skulle spela in det ut, alltså det, de animerade filmen, så var det viktigt för mig att studera för att lära mig hur de, för familjestrukturen och hur de kommunicerar med varandra och sånt där. Så jag hade ju suttit och kollat på dokumentärer timme ut och timme in, och sen att efter det få gå och träffa dem på riktigt och sitta 20 centimeter från en silverback.
Det är så mäktigt.
Ja, det var bland det, när han kollar den i ögonen så är det, du bara, alltså du känner så oväsentlig och liten, och det känns på något sätt som att han ser rakt igenom en och bara ser ens mörka själ. Och det var otroligt. Det var inte så här hotfullt, han var hur lugn som helst. Det var inte att han, utan men just så här, bara sett att han kollade på en var verkligen, jag aldrig...
Du kom inte undan.
Nej, men också så här, det var lite så här, jag ser igenom din bullshit. Försök inte med mig. Jag vet exakt vem du är.
Du har en gos-scen med lejon som har ju blivit sjukt på.
När ni kommer tillbaka.
Om den hade varit på riktigt.
Ja, det var en 25-årig breakdansarsnubbe från södra London. I en grå pyjamas.
Låter
i
och för sig inte helt fel.
Ja, du alltså, hade nog gärna gått ner på alla fyra och gnuggat emot honom, som jag fick göra.
Gärna.
Men det var en absurd känsla. Vi kände inte varandra. AC-tan. Vi lärde känna varandra väldigt bra efter det. Men det
var roligt.
Första dagen tillsammans. Vi sågs på set och skakade hand. Och så, som sagt, han var iklädd en grå pyjamas för att de lättare skulle kunna animera och ta bort honom och sätta animerat lejon. Så vi skakade hand och så gick vi ner på alla fyra och började gnida mot varandra.
Det är ju för festligt. En dag på jobbet.
Ja, det var ett sånt ögonblick när jag var, det här är ett väldigt intressant jobb.
Vad är det jag läser om att det har varit någon kyssscen mellan dig och Christoph Waltz som är bortklippt för att publiken blev upprörda? Är det här bara på ljug?
Ja, det var någon som frågade mig det på innan premiären i måndags, som frågade också om någon bortklippt kyssscen, och jag har ingen aning var det kommer ifrån. Nej, det vi
ni har alltså aldrig kyssts, inte ens på film?
Nej, jag försöker gå tillbaka och tänka nu om jag har hånglat med Christoph, men jag har ingen minne av det. Så.
Vilken märklig grej.
Det är möjligt att det har hänt, jag kan inte kategoriskt förneka det. Men
undrar var det kommer ifrån?
Jag vet inte. Det är ju någonting, nu ska jag inte avslöja slutet, men vi har ju en scen i slutet när vi är väldigt nära varandra.
Mm.
Men det är definitivt inte hångelläge.
Det känns inte så mysiga då,
nej,
överhuvudtaget.
Nej, han har ju, Rom, hans karaktär, har ju någon ganska... Han är ju fascinerad av Tarzan, rädd för honom, men det är också någon nästan skev sexuell attraktion där.
Ja, han skulle kunna vara mer intresserad av en sån...
Ja, och jag tror Christoph är ju en fantastisk skådespelare, men han spelar ju inte en traditionell bad guy, för han är alldeles för bra och för intelligent för det. Så han gör det ju otroligt intressant, och han skapar ju någonting, han har någon underlig fascination av både Jane och Tarzan i filmen, och just den här kombinationen av att han är fascinerad, rädd och nästan lite upphetsad av Tarzan. Så att, jag vet inte, i den mot slutet där, när det blir intimt, så jag vet inte om hans tankar går åt det hållet kanske, men jag har ingen minne att vi slät av varandra.
Nej. Jag glömde fråga. Din pappa var ju fascinerad av Tarzan, har sett Johnny Weissmuller som Tarzan, och nu fick han se dig. Vad sa han efteråt?
Han tyckte väldigt mycket om det. Han var väldigt emotionell efter filmen. Han älskade rullen och det betyder otroligt mycket för mig.
Vad härligt.
Ja, det var fantastiskt.
Och du måste nästan berätta, så berättade jag innan filmen i måndags på Biosalong, berättade du om Tarzan-vrålet. Det räckte inte med bara din röst, var det så?
Ali, ali, hade det funkat?
Ja, nej, de gjorde... Det är ju en sån här hybrid av min röst och lejonljud, liksom. Och... en blandning av andra djur också som de har gjort för att hitta någon så här riktigt så här mer primitiv kvalitet.
Känner du dig nöjd när du hör det?
Ja, det låter väl okej liksom. Det tycker jag väl. Det är en tuff grej att ta sig runt, för att det är väldigt svårt att ha med det i filmen utan att det blir komiskt.
Mm.
Och filmen är ju, det finns ju komik i filmen, men den är ju ganska mörk och ganska intensiv. Och framförallt om det här vrålet kommer ju, det är ju när han är på jakt. Och att det då blir, det är inte läget att ska bli ett garv i publiken. Så att det, den är tuff att ta sig runt den där. För att du kan inte heller inte ha det i filmen, för då blir folk så här, ja, men det är Tarzan-vrålet och det är inte med i filmen. Därför tycker jag att det, som det är nu, så spelar det ju på, det, du hör det två gånger, varav en gång är ju på Christophs ansikte. Vilket gör att det blir lite, då blir det lite mer, för då har man det ju genom djungeln, att Tarzan är på väg och han kommer för det, liksom, han kommer och ska ta det. Och då blir det lite mer, lite läskigare på något sätt, lite, kanske mer intressant än om man tar en liksom närbild på Tarzan när han gör sitt roll.
Och slänger sig en lian.
Och slänger sig en lian, ja.
Mm. Det hade inte varit tokigt det.
Nej, vi får göra det nästa gång kanske.
Kommer du Tarzan? Berätta, vad jobbar du med nu?
Nu, så efter Tarzan så gjorde jag en film som heter Warn Everyone. En väldigt annorlunda film. Om två korrumperade poliser i Albuquerque som är alkoholiserade och snor droger av skurkar. Och det var ganska uppfriskande efter liksom Tarzan som så intensivt att få spela en komedi. Så gjorde det, och sen så gjorde jag precis en miniserie i våras. Det var därför jag var i LA mycket i våras, som heter Big Little Lies.
Med Nicole Kidman, va?
Ja, precis, med Nicole Kidman.
Vad härligt.
Ja, det var otroligt kul. Hon är fantastisk. Så det var, vi var där i LA och Monterey, lite längre norr uppe i Kalifornien.
Fint.
I 4-5 månader.
Så det är fint.
Ja, det är otroligt, otroligt. Ja. Uppe på klipporna liksom vid Stillahavet. Så vi gjorde det, och sen så blev vi klara för ungefär en månad sedan, och nu har jag varit på turné med Tarzan, så vi har varit runt om i världen och gjort press och premiärer och så. Och så imorgon sticker jag vidare till Argentina för att göra Sydamerika-turnén, och sen är jag klar.
Och sen,
och vad gör du då? Då är du ledig.
Då fyller du 40! Berätta nu!
Men då ska jag till djungeln faktiskt. Då ska jag åka till riktiga djungeln. Ja, jag ska åka till Amazonas efter det.
För att du vill, eller för att du inte kan få något av Tarzan?
Nej, men jag ska åka dit med... Jag var på Grönland förra året med Greenpeace. Och så fick jag äran att komma tillbaka och köra en grej. De håller på med en kampanj i djungeln där. Så jag ska dra dit när jag är klar i Sao Paulo med Tarzan-turnén då, så åker jag upp till djungeln och ska vara där en vecka med ursprungsbefolkningen inne i djungeln.
Gud vad spännande.
Så ja. Du firar 40 i djungeln, är det så?
Nej, det får sluta då, ska du fira.
Vad sa du?
Nej, det blir innan. Det är ju juli. Så att jag vet inte vad jag ska vara. Så jag drar tillbaks till New York efter Amazonas.
Men vad då, tänker du inte fira stort när du fyller 40 år?
Jo, jag vet inte. Alltså,
du känns
inte
oplanerad. Det är bara en månad kvar.
Jag vet. Jag har aldrig firat mina födelsedagar.
Malin håller på att planera sin 30-årsfest i februari. Den har hon gjort i ett halvår.
Ja, men då kan vi köra tillsammans kanske.
Va? Jag tänkte just att du kanske skulle vilja det.
Någonstans på Söder, på Trädgården.
Ja, men alltså, det där löser vi.
Ja, vi kör en 70-årsfest tillsammans då på Trädgården.
Och så skulle du vilja snika in dig på min 30-årsfest, Alexander. Då är inte jag den som är den. Jag kan gilla uppmärksamhet, men det går bra.
Jag känner någon som känner någon på Trädgården. Så det löser vi.
Ja, jag faktiskt februari. Men du har redan börjat planera, eller?
Ja, gud ja.
Ja.
Ja, men man vill ju att det ska bli
men
bra.
Men du pratar ju bara. Har du kommit någonstans?
Ja, ja.
Ja, det kommer bli kanon.
Ja, okej.
Okay. Och kul.
Ja, bra.
Alla kommer vara fulla. Det är mitt mål.
Okej, okay. Ja, men då kommer jag på den och så kan jag säga att vi har det tillsammans.
Ja, men perfekt.
För jag har faktiskt, jag vet inte, det var så intensivt den här pressturnén, och så att jag bara liksom tänkt så där, om vad det nu är, 28 juli är jag klar, och då kommer jag till New York och då är jag hemma, och sen så jag vill åka hem till Sverige i augusti för att vara hemma lite mer och vara ledig lite. Men jag, det har också varit ganska skönt att inte planera någonting, för att varenda timme den senaste månaden har varit planerad och möten och intervjuer och så här. Så jag tycker det är ganska skönt att inte det får vara, vi tar det spontant. Jag kommer att fira med dig på, ja, men, kör vi då istället.
Supertrevligt. Jättevälkommen.
Jag hör ju, du är hemma i augusti, det blir 40-årsfest i Stockholm, det blir roligt.
Blir det?
Ja.
Ja, men vi gör någonting då, vi hittar på någonting.
Eller hur?
Ja, okay.
Så du behöver inte känna att det begränsar dig det här med att du ska med på min fest. Jag kan komma på din fest ändå.
Vi kör två. Ja. Vi kan köra en som börjar i augusti, så festar vi till februari, bara firar oss själva, för det blir värda. Vill.
Får jag fråga en sak till bara? Jag har också i radioprogrammet som vi gör varje morgon en skvallepunk. Där jag så här, en skvallerpunkt där jag skvallrar om kändisar. Och då skvallrade jag för ett tag sedan om dig och superkroppen. För jag läste då att du hade tränat, fått gå på diet och tränat stenhårt för Tarzan. Och så var det över. Sen så kom de på att de typ så här skulle ha tre kompletterande scener. Och du fick träna ner dig till superkroppen igen.
Ja.
Var det så?
Ja, det var ännu värre än så. Det var typ en scen.
Det är ju svintaskigt.
Kan han för fan animera ett lejon? Kan han väl animera det om det är en scen?
Men verkligen.
Ja.
Alltså, ja, riktigt.
Vi var klara med filmen och så var det 5 månader av... Jag slutade ju med den strikta dieten och träningen såklart. Och så ringde David Barron, producenten, och bara, ja, vi har en scen mot slutet av filmen som vi vill lägga till. Utan att överdriva, det är inte mer än 10 sekunder lång scen. Så då frågade han, så kan vi gå tillbaka på dieten och träningen över 3 månader så vi kan göra den här scenen?
Jajamän, sa du.
Ja, det var jag ingen val liksom. Så när jag var klar med det så var det någon som sa att ja, men fan, de animerade ju alla apor och allt annat. Och de hade en 3D-scan av min kropp från när vi har filmat. Så det var någon som sa det, men då kunde vi bara animera det där. Och det kom jag på först efter vi hade filmat.
Men
grejen är att det är ganska dyrt att animera. Varenda frame kostar ju väldigt, väldigt mycket pengar. Så att det är klart att de föredrar ju. Och som skådis är det klart att du hellre vill göra så mycket som möjligt själv. Men det var ganska... Ja, jag fick gå tillbaka på kyckling och broccoli diet i 3 månader där.
Och det viktigaste vi tar med oss av det här är att mitt skvaller alltid stämmer.
Ja, det stämmer alltid. Så det ska ni, kära lyssnare, komma ihåg.
Jag skvallar inte med skit.
Malin... Har alltid rätt någon skvallare.
Ja, exakt. Så
det är här i Sverige för att berätta. Jag kan konfirmera alla rykten. Allt stämmer.
Hörru, en sak som jag tänkte på. Jag vet inte alls om det är mest relevant om man har sett filmen och sitter och nyfiken på det som jag. När Tarzan kommer tillbaka till djungeln i filmen.
Ja.
Och har vant sig med kläder och lever ett vanligt liv tillbaka i djungeln. Och springer det måste vara jävligt jobbigt för honom att springa med skor helt plötsligt.
Ja,
längs trädstammarna, förstår du vad jag menar? Han borde egentligen ha tagit av sig dem.
Ja, de åker ju av
sen, när du ska
lite senare.
Ja. Jag tänkte att det måste kännas jätteläskigt att springa.
Jo, men vi ville också att det skulle vara. Det blir ju lite som en metafor för hans psykologiska resa från Lord Greystoke till Tarzan, till ett mer primalt stadium.
Ja.
Och då kändes, och vilket jag tycker var jävligt intressant i manuset, att det är motsatsen till Edgar Rice Burroughs novell eller många av de gamla filmerna som börjar i djungeln och slutar i civilisationen, att man går den andra resan. Men då, vi ville att det skulle vara att det är lager, att det inte är att han kommer ner som en brittisk explorer och sen så slänger han av sig alla kläder och är Tarzan, utan att det är långsamt. Han kommer dit och försöker hålla kvar den här fasaden av att han är en så här, proper brittisk lord. Och så långsamt kommer de av. Och det finns ju ett symboliskt värde att ta av sig kängorna för att han vill känna jorden och gräset under sina fötter. Så att vi ville vänta lite mer.
Hör du, har du något mer du vill tillägga innan vi rundar av?
Jag har inget mer jag vill tillägga.
Du är klar med oss nu.
På ord. Ja. Jag är trött på det här nu. Men däremot så vill vi väl ha en fråga i lådan.
Ja, för guds skull. Innan du går, du har ju frågan i lådan.
Ja.
Varför har jag så svårt att komma ihåg frågan i lådan?
Jag vet inte.
Det är så konstigt. Varsågod.
Ta den. Den är inte så läskig som den ser ut. Det är alltså frågor som assistent Johanna har skrivit några av dem.
Zombie survival kit.
Exakt, hon älskar zombies.
Okej.
Okay. Och sen har några gäster som har varit i podden skrivit några frågor. Vad står det? Vem är det som har skrivit frågan?
Åh gud. Det är Veronica Maggio som undrar när jag ljög senast och om vad. Jag ljög senast, jag var väl ute ganska sent och så hade jag ett intervju dagen efter och sa att nej, det var ganska lugnt igår, så jag till min publicist för att jag hade så dåligt samvete för att vi hade varit ute för sent. Så jag kände mig som en 8-årig skolpojke och hon sa, ja, du ser lite sliten då. Nej, vi körde bara middag så gick vi hem väldigt tidigt, jag och Dadda, min kompis.
Var det här igår?
Nej, det var när vi var i Peking förra veckan.
Okej.
När man gör en större film så får man ju ta med sig en kompis också ibland. Vissa skådespelare har ju med sig ganska så här rätt mycket folk. Ja, men de har med sig smink och makeup och assistent, alltså ganska mycket folk. Så att Warner Bros. Är ganska vana vid att de ber om extra biljetter på de här resorna. Och jag har inte det, så att då frågade jag istället om jag kunde ta med mig någon polare på de här resorna, för det blir lite roligare när man åker runt och gör press i världen. Och det gick fint, så Dada Flair, min bästa kompis i Göteborg som är musiker och bor i Majerna, hängde på till Peking. Och det var otroligt kul. Men då var jag väl, det var väl en liten vit lön kanske, men
vad gjorde ni?
Alltså... Dada gillar att ha roligt, så att vi gick väl ut, hade lite trevligt, och sen så, som sagt, dagen efter så var jag lite småtrött och publicisten frågade, är det okej? Var du ute? Nej, det var jag och Dada som tog en ramlösa i baren, så gick vi och låg, så det var lugnt och fint.
Alltså borsta bort konfettet från.
Ja, men jag blev väldigt stressad. Och det hade väl varit, jag förstår inte varför, jag kunde ju sagt så här, ja, vi festade på lite igår, men jag kände mig, det var verkligen som att så här, hon var min fröken och jag var 8 år.
Festar du mycket?
Nej, inte så, alltså det går väl i perioder. Jag, som sagt, det var 9 månader, då var det ingenting. Under inspelningen av Tarsan så hade jag ju ingen socialt liv. Jag var ju inte ute på restauranger, kunde inte dricka någonting.
Men hur bra sov du då?
Ja, men jag sov bra för jag var så trött. Det var en väldigt fysisk inspelning också.
Ja, men också, för jag har en kompis som brukar köra 100 nyktra dagar i sträck. Alltså, han sover så bra då. När du tvättar bort alkohol under lång tid ur livet, så sover du så himla bra.
Ja, jo, men det gjorde jag. Det var väl en kombination av det och, som sagt, att jag var fysiskt helt slut varje kväll.
Och det är vi varje dag, sover som en bebis.
Ja. Det är ju andra. Det är andra som
men, men det här, när man... är ledig så, framförallt att man kommer hem och så här, det är ju klart att det är kul att träffa alla polare och slappna av och ha lite, och just inte bara att kunna ta en drink utan också käka vad man vill. Det är ju en fröjd efter 9 månader väldigt, när man varit på sån strikt diet.
Vad var det första du frossade loss i?
Farsan var ju i London och filmade den här River tv-serien samtidigt som jag
gjorde Tarsan. Vad bra han var i den!
Ja, en grym.
Jag orkar, vad bra den var.
Ja, jag tyckte skitmycket om
den. Fantastisk.
Och han älskar att laga mat, ja. Så det var ju perfekt. Så fort jag blev klar med inspelningen så åkte jag direkt hem till farsan och la mig på soffan där. Så hällde han mat i min mun. Typ. Det var bara så här, pasta och benmärg och mozzarella och rödvin.
Det låter ju rödvin. Toppen.
Nej, det var
pasta och benmärg efter 9 månader.
Alltså. Det var fantastiskt.
Jag hade valt taco.
Han var en scen i River som han spelade så jävla bra, ursäkta språket. Så jag tvungen att spola tillbaka och titta på det igen. Han hade liksom så här 4 olika sinnesstämningar som bara for över ansiktet. Det var fantastiskt.
Ja, det var kul, och det var också kul att se, för jag vet hur hårt han jobbade på den. Han är ju med i stort sett varenda scen, och det är ju väldigt krävande roll.
Ja.
Så jag såg ju hur tuff inspelningen var för honom. Han hade ju kul, men det var ju väldigt, väldigt intensivt. Och då är det ju härligt när man också ser det och ser hur bra det blir. Och att det var värt allt slit. Liksom.
Var du missnöjd med frågan? Vill du ta en ny?
Nej, men det var ju ingen rolig lögn. Det var ju ganska lökig. Det var bara mitt svar. Ingen kritik mot Veronica Maggios fråga. Jag tyckte den var väldigt bra.
Skit i senaste lögnen. Säg din största lögn. Har du någon lögn som säger fortfarande grämer dig? Så där du säger, det där var ju inte så.
Jag brukar, nu.
Ja, jag brukar säga att jag är 22 år gammal. Och sen så kommer jag hit och ni ska fira min 40-årsdag. Så.
Förlåt.
Tack, Gry och praktikant Malin, för det. Nej, it blew my cover här alltså.
Damn,
nu vet hela världen om att jag är medelålders.
22. Alltså.
Tack så mycket.
Nej, men alltså, det var lite att ta i.
Vad ska jag dra? Vad ska jag köra?
Nej, men vi kan ju med som 30-årsfest. Det kan
30?
Du.
Ja. Okay.
Det tror jag ändå är rimligt.
Du ska göra som Jean-Pierre Barda, han har alltid lagt på 12 år. Du ska säga att du fyller 52 så folk säger shit, vad han ser ung ut.
Jean-Pierre, vilket geni.
Ja.
Det är klart man ska göra det.
Ja.
För ljuger man åt andra hållet så blir folk bara såhär, lite sliten 22-åring alltså.
Ja, men det är det jag menar.
Ja, han har levt 22 tuffa år. Ja, men då ska jag ju, då firar jag 50
Alexander,
nu.
Jag är född 1994, det är ju ingen som går på det.
Nej. Ja, men då kör vi 50-årsfest nu i sommar.
Hörru, tusen tack för att du kom hit.
Tack hörni, det här var kul.
Det var väldigt trevligt att kul komma. Att se dig igen, det var fasligt
länge. Ja, detsamma, det var länge sedan. Jag var med i ett tv-program någon gång för... Många
Silikon?
År sedan.
Har du gjort Tätt Intill med Alexander?
Ja, det har vi nog.
Ja, vi gjorde Tätt Intill.
Det gjorde vi.
Vad svarade du på frågan om...
1936.
Vad svarade du på frågan om du kissade i duschen?
Förlåt?
Vad svarade du på frågan om du kissade i duschen?
Jag tror jag sa jag kanske.
Men jag kommer inte ihåg.
Det var så otroligt länge sedan.
Ja, men det var verkligen det. Det måste vara
98, 99. Det var långt innan jag fyllde 50. Men det var härligt att se dig, Ingrid.
Detsamma.
Ja.
Och vi ger tummen upp för Tarsan.
Ja, verkligen. 2 tummar upp såg jag att du gjorde det. Tack så mycket för det.
Jag tycker verkligen det. Jag tycker alla ska gå och se den.
Tack så mycket. Tack.
Och grattis förskott till 50.
Tack, praktikant Malin.
Varsågod, Alexander Skarsgård.
Hej då.
Gry
och Anders med gäster.